Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kvibersborden med en host, Kenny Santos. Idag har vi med oss Mikael Parknäs som var Kviberskolans första rektor. Och man skulle till och med kunna kalla honom för Kviberskolans grundare. Okej, välkommen Mikael tillbaka till Kviberskolan.
Tack så mycket. Vad roligt att vara tillbaka.
Jag vet att du har jobbat med Kviberskolan i 3 år, va?
Ja, 4. Jag fick jobbet februari 2016.
16 eller 2020. Wow, okej. Men du var, för de som inte vet, så var han Kviberskolans första rektor, skulle man kunna säga. Ja. Han var min rektor i 6:an när självaste hus, alltså byggnaden av Kviberskolan inte var byggd, så gick 6:orna och de andra gick i kasernerna vid det slottet i Kviberg istället för medan skolan byggdes. Så när du jobbade i 4 år med Kviberskolan, vad var det du gjorde egentligen?
Jag kan berätta lite grann om min bakgrund. Jag är lärare från början. På den tiden kallas det mellanstadielärare. Det betyder att man har alla ämnen då i 4-6. Och sen har jag faktiskt fördjupning, så jag behöver ju och undervisa på högstadiet i matte och biologi. Och sen har jag specialpedagogik också. Och jag började som lärare redan 1980. Jättelänge sedan. Men ganska snabbt så började jag som skolledare. Då kallades det studierektor på den tiden. Och jag jobbade som skolledare i Göteborgs kommun. Ända fram till 1996. Då hade jag jobbat som skolledare över 12 år. Och då sa jag upp mig i Göteborgs kommun. Då var jag rektor på Askinskolan. Sen har jag jobbat utanför skolan i 11 år i privata näringslivet. Ett företag som sålde IT-pedagogutbildning till skolor, som sålde nätverk. Jag jobbade på ett företag som jobbar med ledarskapsutbildning. Och sen hade jag eget företag mellan 2004 och 2007. Jag jobbade med ledarskapsutveckling och IT-pedagogutbildning. Sen 2007 kom jag tillbaka till skolan igen som rektor. Innebär att jag har varit rektor över 25 år men också gjort annat i 11 år. Så jag är ju jättegammal, jag är ju äldre nu för tiden, heter det ju. Nästan i riskgruppen.
Men alltså, kan du berätta lite om din vision om Kviberskolan?
Jag vill också nämna att när jag började så träffade jag Sofie som nu är rektor. Då var hon samordnare på Kvibersnäs särskola. Så att hon har varit med väldigt mycket under hela resan. Alltså, några saker som är viktiga för mig, det är ju att för att elever, ungdomar ska tycka att det är meningsfullt och roligt i skolan, så tror jag att det måste finnas en mottagare för det arbete de gör. Inte bara fylla i en bok och slänga den boken sen eller ta hem dem och ha den på vinden, utan att ha en mottagare. Förr i tiden, för länge sedan, så fanns det en pedagog som heter Frené som jobbade just med det. Att gick ut med sina elever i samhället och studerade samhället, och sen gjorde de en tidning på den tiden som kallades hektograf. Det var innan datorer och paddor. De var en hektograf och producerade en tidning. Och det tycker jag är jätteviktigt, att man gör något i verkligheten som har någon mottagare. Ett exempel är ju din podd nu.
Ja.
Då ska jag berätta mer om vad man kan lära sig för det. Sen en annan viktig sak som jag tycker finns är att man har pratat mycket om krisen i svenska skolan, PISA och så. Men den stora krisen tycker jag är att när Skolverket har gjort en undersökning bland elever i år 5 och 8, så finns det en fråga som eleverna ska svara på. Den frågan lyder så här: tycker du att undervisning är så intressant att vi lär dig mer? I år 5 svarar 75% av eleverna positivt på den frågan. Men i år 8 mindre än hälften. Alltså mindre än hälften av eleverna i svenska skolan i år 8 tycker att undervisning är så intressant att man vill lära sig mer. Och det tycker jag är värre än PISA-krisen. För det hjälper ju inte att man tvingar dem med betyg eller med ordningsregler om det är så himla tråkigt. Man kan ju säga att skolan blir tråkigare och tråkigare längre man går i den. Och det tycker jag också är viktigt, att det ska vara meningsfullt. Man behöver inte gapskratta hela tiden, men det ska kännas meningsfullt. Man ska känna att man lyckas och att ge någonting.
Så du ville alltså att du ville förbättra det?
Ja. Det har jag ju tänkt ända sedan jag var rektor i Kungsbacka. Och jag har det med mig sedan min egen skoltid faktiskt. Att man kan inte tvinga barn, ungdomar att lära sig. Det måste vara meningsfullt. Och då finns det ju tre viktiga saker. Ska jag ta dem? Det är vilka lärmiljö vi har. Alltså hur vi lär. Hur vi jobbar med lärande. Att det finns en mottagare. Du vet att vi jobbar med den 4K. Det ska vara på riktigt. Det är hur vi lär. Det är den lärmiljön, den pedagogiska lärmiljön. Sen så finns det den sociala lärmiljön. Hur vi ska ha det tillsammans. Vi vill varandra väl och gör varandra bra. Som en social lärmiljö. Och sen en tredje. Hur ska det då se ut på skolan? Den fysiska lärmiljön. Om vi ska jobba på det här sättet. Och därför ser den här skolan ut som den gör. Inga vanliga klassrum, inga klasser. Det finns kreativa arenan. Det finns studios, det finns makerspace.
Så du ville få den här skolan att låta mindre som en tråkig vanlig skola? Typ.
Ja, jag menar, vi har haft skola sedan 1842. 280 år ungefär. Vad är det som säger att det ska se likadant ut i en skola? Det ska vara en grupp med elever som är födda samtidigt. Som ska lära sig samma sak under samma tid med en lärare i ett rum. What? Är det modernt? Finns det någonting som bevisar att det är det bästa sättet att lära sig i dagens samhälle 2020?
Ja, för det är ju, alltså, om man kollar på ett klassrum från typ 280 år sedan och sen ett klassrum i 2020 som inte är Kviberskolan, då ser man ju typ inga ting.
Vet du var det kommer ifrån?
Nej.
Det kommer ifrån kyrkan egentligen när man läste katekesen med prästerna. Och då var det 40 minuter läste man katekes och så hade man 20 minuter rast på den tiden. Så det är urgamla rutiner.
Men varför ville du ha ett så digitalt lärosätt som vi har?
Om man tittar på samhället, vad som hänt i samhället de senaste 20 åren, så är det en enorm utveckling. Och att säga då att skolan ska stå utanför det digitala vore ju helt absurt. Då måste vi ta tillvara det positiva med den digitaliseringen och också jobba med det negativa. Så våra elever måste ju kunna hantera de negativa konsekvenserna av digitalisering. Fake news, IT-stress och du vet allt det här, va? Och det är skolans viktigaste uppgift kanske. För vi ska ju lära den uppväxta generationen. Samtidigt som vi måste utnyttja digitalisering och IT för att förstärka lärandet.
Men fick du mycket kritik när du snackade om Kviberskolan?
Ja, man kan ju googla på Kviberskolan så ska man se vad...
Ja, jag kollade på Twitter för typ länge sedan och så ser man liksom lite kritik där.
Det var en väldig turbulens för 2 år sedan i pressen. Det var många kritiska röster, men det konstiga var att ingen av dem som var kritiska hade ens pratat med oss. Utan det vi gjorde då var att vi gick inte ut i polemik i pressen, utan vi skapade den här sidan frågor och svar om Kviberskolan som finns på vår hemsida. Och försökte svara på alla frågor. Det gjorde vi innan skolan öppnade. Så jag tror att de som sökte hit visste mer om denna skolan innan den ens var öppen än man visste om en annan skola som man kunde söka.
Men hur, alltså... Alltså, jag läste en gång att det var någon som skrev bara en skola utan klassrum. Wow. Och så det var ett rykte så mycket att skolan inte skulle ha väggar heller.
Ja,
och det fick jag höra själv när jag gick i Fjällboskolan. Så hörde jag, Kviberskolan ska inte ha några väggar.
Men det konstiga var att det var ju en del föräldrar här i Utby som var några av dem som spred de här ryktena värst av alla.
Ja, okej. Okay.
Det var han till och med ryckte då att det fanns inga väggar då att man skulle sväva omkring i cyberrymden med sin padda. Ja. Blev det så, Kenny?
Hur? Med?
Så som ryktena sa.
Eller ja, nej, du vet, vi har inga väggar här. Nej, exakt. Vi äter i vårt klassrum också.
Men vi har inga vanliga klassrum, men vi har väldigt många bra lokaler för lärande.
Mm. Vi har basrum istället. Rum med olik, eller jag gillar faktiskt din, alltså, att vi har så olika arbetsmiljöer, alltså att man kan välja om man vill liksom, vi har till exempel ståbord och sittbord som jag älskar, för jag älskar att stå, jag hatar att sitta.
det var ju en idé som vi hade, att en lärmiljö som passar alla. Och vare sig man vill liksom ligga ner och chilla och jobba, eller man vill stå eller sitta, så att man får en varierad lärställning. Sen är jag väldigt stolt också över den kreativa arenan och Makerspace, som ju är modernt. Och vi satsar ju väldigt mycket på den kreativa arenan. Till exempel den här tekniken som vi sitter nu, och all annan teknik.
Som våra 3D-skrivare, för de som inte vet, vi har 3 stycken 3D-skrivare i skolan. Det är typ som skrivare, fast man kan göra vad man vill med av plast.
Jag har hört rykten att du har gjort nycklar till skolan.
Kanske. Ja, vi har ja, fönsternycklar då. Men hur var din vision med, hur hade du tänkt att den kreativa arenan skulle funka?
Jo, det var ju så här att vi kreativa arenan tar ju lite grann tid från andra ämnen. Bland annat de kreativa ämnena, men också andra ämnen. Och att det skulle vara navet då i temaarbeten och arbeten. Sen vet jag att ni jobbar med temaarbete ibland och vanliga basperioder. Men det finns alltid kreativa arenan. Och det är ju en utmaning då att samarbeta mellan arbetslagen, lärarna i basgrupperna och i den kreativa arenan. I de här arbetsområdena. Men lärarna är ju otroligt duktiga här. Vi hade ju också en vision när vi rekryterade lärare. Första rekryteringen så hade vi, då hade vi liksom 60 sökande till 3 jobb. Det var ju väldigt ont om lärare på den tiden. Och då gjorde vi så att vi hade ett introduktionsmöte. Bjöd hit dem och berättade. Och de som ville vara kvar då som sökande, av dem valde vi några stycken. Så vi har ju några av Sveriges bästa lärare. Och många lärare vill ju jobba med digitalisering och gillar det. Sen är ju den stora frågan då. Ni har haft rätt mycket utmaning här i början. Ni hade ju en hel skola på besök i våras. Då var det stökigt. Och ni har fått många nya elever och många nya lärare. Ja, och corona. Och samtidigt måste man då se till att de nya eleverna, den nya personalen, kommer in i våran kultur och våra tankesätt. Och det är inte så lätt. Och det blir ju likadant nästa höst innan skolan är full sen. Då kommer ett nytt gäng lärare och nya elever.
Ja. Hur många elever skulle finnas i Kuberskolan? Hela, båda skolorna totalt?
Det byggs så att det räknas på standardklassrum, fast vi inte har klassrum. Då är det 240 elever. 3 paralleller kallas det på F3-skolan. 240 elever, och här är det 4 paralleller, 4-9, alltså 720 elever. Så sammanlagt blir det 960. Och det var ju meningen att det skulle bli en stor skola här, för det fanns ju egentligen inga högstadieskolor. Det närmaste är ju Centrina då, som är en friskola, och Änglagård. Sen är det Gamlesåsskolan och det som ligger uppe vid det finns en till längre bort.
Okej, men varför spendera? Det är väldigt många som har frågat mig. Varför har skolan spenderat så mycket pengar på teknik? Alltså, varför har vi MacBooks? Varför har vi iPads? Varför har vi 3D-skrivare?
Vi har inte överskridit budgeten när man skapar en ny skola. Vare sig inredningsmässigt eller teknikmässigt. Vi har använt pengar smartare, tycker vi. Vi har till exempel ingen planhyvel i slöjden. En jättestor dyr apparat för att hyvla brädor och kapa dem. Så vissa saker har vi flyttat pengar från andra saker till tekniken. Och hade det varit en annan ny skola så hade alla elever fått digitala verktyg. Sen har jag stridit för att det ska vara Apple-miljö. Och det är inte lätt i Göteborg. Får jag ta ett exempel? Det som du gör nu, Kenny, att du gör en podd, det är ju ett exempel på ett sånt lärande som jag tycker är jätteviktigt. Du har alltså planerat, du har gjort en storyboard, du har tänkt efter hur du ska lägga upp den, du har lärt dig tekniken. Alltså alla de sakerna, det står ju liksom inte i läroplanen. Man ska göra en podd, man ska lära sig tekniken. Det står ju ämnesvis. Du har haft svenska, du har haft samhällskunskap, du har haft liksom teknik, du har haft alla möjliga ämnen här, men skapa någonting som har en mottagare, för podden har ju en mottagare. Det är ett exempel, bra exempel på det lärandet som jag har som vision.
Ja, och jag har lärt mig väldigt mycket. med den här podden. Om man kollar på till exempel redigeringen för första avsnittet, som nu är borta. Sen har vi också Digiteam, som är en sån grej.
Precis.
Också att man får lära sig mer saker och man tar in massor med olika ämnen och får göra egna projekt. Och Makespacet också.
När vi pratade om vår övergripande vision på Kviberskolan så glömde jag nämna det viktigaste av allt. Vår slogan eller vår vision som är hashtag hållbart tillsammans med ett ord. Det innehåller ju tre delar. Hashtaggen står för att vi arbetar i en digital tid. Hållbarhet är ett viktigt begrepp. En hållbar miljö, ett hållbart lärande, hållbarhet överhuvudtaget. Naturen och vår ekonomi och jorden. Och tillsammans i förutsättningen för att vi ska kunna lyckas, att vi kan arbeta tillsammans. Så hashtag hållbar tillsammans är våran slogan och vår övergripande vision. Ja, har jag har kanske inte följt manus riktigt.
Nej, du sa en grej som vi skulle ta längst upp. Som...
Nej, det var det här med lärande. Ja. Det är exemplet på det lärande som jag tycker är viktigt. Som är motiverande, som är intressant, som har en mottagare. Att man gör något projekt som innehåller ämnen, men man pratar inte om ämnen. Man pratar inte om svenska, samhällsvetenskap, teknik och musik här. Utan man gör en podd. Och det är en massa steg i att göra en podd som man lär sig på. Som man egentligen skulle kunna betygsätta om man jobbar på det sättet. Och det är så jobbar ju ni på tema, på temaundervisningen.
Och nu när vi... Jag vet att temaarbetena kommer vara så mycket mer organiserade. Ja. För jag vet att i början av sjuan, när jag gick sjuan, så tyckte inte alla att det var så organiserat. Men det var ju första gången ändå. Så.
Vi lärde oss. Och vi hade ju börjat med loops då, som är ett bra instrument i temaarbetena. Och det har utvecklats också, tekniken i loops har utvecklats sedan dess.
Men en fråga då som... Alla antagligen undrar, varför jobbar du inte på Kuberskolan?
Jag fyller 68 nästa år. Och nästa gång fyller år. Och jag har lämnat över till Sofie och Ingla. Och så har det kommit en rektor till. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Så det är helt naturligt. Alltså man kan inte ha hur många rektorer som helst på en skola så här stor. Utan Sofie har varit med hela tiden. I bärande av kulturen vet precis hur vi har resonerat. Ingla har jobbat på liknande sätt med andra skolor. Och är jätteduktig på det här också. Så att Sofie och Ingla... Jag övertygad kan föra detta vidare. Och sen är de inte ensamma, utan det finns jättemycket lärare som också vill jobba på det här sättet och är en kärna i detta. Till exempel Susanne, till exempel Jakob, till exempel Tess, till exempel Lena, till exempel vad heter bildläraren, Annette, ja. Som har varit med länge och vet hur det ska fungera. Så att allt hänger inte på en rektor, även om kanske mycket hänger på en rektor i början.
Jag tycker man borde ge mycket cred till läraren också.
Ja, absolut. Det är ju de som gör det. Sen kan jag vara lite förvånad att inte Göteborgs stad har varit mer intresserad av hur vi jobbar på Kviberskolan. Vi har haft två politiker bara på besök.
En av dem är Karin Plejeve.
Ja, och så har vi haft Jenny Broman från V som sitter i grundskolenämnden. Och så har jag haft... Ja, och så har jag haft, hade vi Moderaterna innan vi hade byggt skolan. Men jag tycker nog att grundskolenämnden borde veta lite mer hur vi jobbar. För det fanns mycket även kritik där i början.
Ja, det fanns väldigt mycket kritik i början.
Men sen gäller det att leverera. Så länge vi inte gör bra resultat kommer vi att kritiseras. Och säga, vad var det vi sa? Det funkar inte. Så det är ganska, känner ingen press.
Ja. Men tack så mycket för du.
Tack, vad roligt att jag fick komma hit.
Tog din tid och spela in en podd för Kuberspodden. Ja. Som finns överallt, Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcasts och på Kuberskolans Instagram.
Just det, vad roligt. Nästa avsnitt, vad kommer det handla om?
Oj.
Ja, det jag hörde ryktesvägen att Tess skulle hit på fredag.
Det handlar om Kuberskolans hemliga politiker. Och sen blir det också ett avsnitt om lärarutbildningen och om Ingela. Och sen har vi en miniserie med alla språklärare också.
Vad bra. Det följer jag gärna. Mm. Tack så då.
Det var så lite så.